Välkommen till Förkroppsligad psykologi, podden där vi pratar om människan som den odelbara organism hon är. Här tar vi oss an mental och fysisk hälsa från ett biopsykosocialt perspektiv och nördar ner oss för att också kunna pussla ihop den där övergripande förståelsen av hur allt hänger samman. Hejsan gänget, hur är läget? Med mig är det bra, tack som frågar. Väldigt bra faktiskt. På ett personligt plan så har jag haft en lugn månad. Jag har avbokat och flyttat om för att minska belastningen och det här har varit välbehövligt och återhämtande. Och som du säkert har hört mig prata om flera gånger så är återhämtning inte bara att vila, även om jag också har gjort det. Men framförallt så har jag fyllt på med att läsa, jag har dragit ut allting ur vardagsrummet och målat om. Jag har målat tavlor och ritat och skrivit, jag har fyllt på med promenader och spelkvällar. Och nu går tempot upp i båda mina utbildningar igen och jag känner att jag har motståndskraft. Jag är grundad inför det här. Jag ska också starta lanseringen för onlinekursen i nervsystemcyklering. Så den här månaden har verkligen varit välbehövlig. Den 3 juni är jag klar med min grundläggande psykoterapeututbildning. Och även om det har varit en fantastisk utbildning, jag är så tacksam och nöjd med den, så ska det bli så skönt att bara ha masterprogrammet kvar och sen vara klar med det i typ december. Och på ett företagsplan så har det också varit en grym månad. Allt det arbete som jag lagt ner har gett rekord i trafik. 270 000 personer som jag når på Instagram, över 40 000 som jag når via podden. Så jag är bara så oerhört tacksam att det jag vill nörda i och dela är så intressant för er att ni vill hänga med mig. Och för er som har längtat efter onlinekurs i nervsystemcyklering så kan ni nu alltså anmäla er till masterklassen som jag kommer ha inför kursen. Där kommer du få en introduktion till nervsystemsreglering, få en känsla för mig och för kursen. Jag kommer lära dig om toleransfönstret och hur du lär känna ditt toleransfönster. Jag kommer också berätta mer om onlinekursen, om upplägget, online-träffarna, om videobiblioteket och du kan ställa all dina frågor. Så om du vill veta mer om den här onlinekursen och få boka tidigt pris när kursen släpps den 24 mars så går du in på veronikalovenbok.se och så på startsidan så kommer du att se var du ska klicka vidare. Eller så hittar du mig på Instagram, Veve Lovenbok, och där kommer jag ha länk i stories och i profilen. Nu går vi över till dagens avsnitt och jag pratar med Sofia Viotti om hennes nya bok Självmedkänsla på jobbet. Och stress, press, höga krav, det här verkar vara en del av arbetslivet som vi ska acceptera, men behöver verkligen vara så? Vill vi verkligen ha det så? Vi pratar om det här i vårt samtal och vilken roll arbetsgivaren spelar och vilket ansvar vi har själva som anställda. Och hur de här två delarna kan och behöver samverka för att skapa en mer hållbar arbetsvardag. Sofia berättar också om självmedkänsla, varför hon börjar med det och varför det här är nyckeln till både välmående och prestation. Och hur vi kan hantera inre och yttre krav och varför snabba lösningar på stress sällan fungerar i längden. Och Sofia delar också med sig av konkreta verktyg, vi får en skön övning att avsluta med hur vi kan börja se våra mönster och bryta ohjälpsamma mönster och vanor för att skapa en arbetsmiljö där vi både kan må bra, utvecklas, prestera och ha kul. Så oavsett om du är anställd, chef eller egenföretagare så kommer du få insikter som hjälper dig att navigera i arbetslivets utmaningar på ett mer hållbart sätt. Och i samarbete med Natur och Kultur, alltså förlaget som ger ut Sofias bok, så kommer jag också ha en utlottning av boken på mitt Instagram nu i veckan. Så tycker du att Sofia är grym och att det här ämnet verkligen tilltalar dig, så in och följ mig där för att du inte ska missa utlottningen. Det var allt. Nu kör vi. Då säger jag hej och välkommen till Sofia Viotti.
Hej!
Vi ska prata känslor, stress, självmedkänsla på jobbet. Det här göttiga, göttiga ämnet. För de som inte har läst någon till den böcker, inte hänger med dig på sociala medier. Vill du berätta lite om dig själv?
Ja, jag är legitimerad psykolog sedan typ 12 år. Har hela tiden haft fokus på självmedkänsla och jobbat mycket med stress. Människor som är högpresterande men också människor som har blivit utmattade eller på gränsen till det. Just nu så jobbar jag inte med klienter utan jag föreläser ute på företag och har ett stort medlemskap där jag, ja, det är typ som en onlinekurs där jag hjälper privatpersoner att få in mer självmedkänsla i sitt liv och öva på de här sakerna.
Mm.
Har två små barn själv så att är i situationer som ofta är rätt utmanande så att jag får öva på det jag själv lär ut. Och är ju, ja, driver ju eget så att jag kan väl kalla mig entreprenör, tänker jag.
Det tycker jag definitivt.
Ja.
Och en av mina favoritförfattare, jag fick ju också äran att faktagranska delar av den här fantastiska boken Självmedkänsla på jobbet för dig som tröttnat på stress, press och otrygghet.
Ja.
Och det var ju, det så här, låg högt upp på min bucketlist att få faktakorre, en natur och kulturbok, så jag kan typ dö lycklig. Jag vill jättegärna fortsätta leva, jag tycker att det är en grym bok. Jag tycker ju som sagt, du är en av mina favoritförfattare. Jag tycker du skriver om ämnet psykologi, självmedkänsla så bra. Det är så konkret, det är på så tillgängligt språk, men det är ändå inte förenklat på ett sätt så att det tappar meningen. Och det jag verkligen uppskattar med den här boken är att det inte bara handlar om att personen som läser ska ta sitt ansvar och börja dra igång massa projekt för att påverka sin stress och sin hälsa, utan det lyfter också arbetsgivarens roll, strukturer, samhället, att så här, vad är det som skapar stressen? Och sen så har du ju liksom känslofokuset, och jag älskar ju känslor. Så utifrån det här, min korta presentation av boken, vad var det som fick dig att skriva boken?
Men jag började hela boken med att skriva att den skapades från en frustration. Just för att jag kände att man pratar så mycket om stress. Man ser hur liksom utmattning och sjukskrivningar runt stress bara ökar och ökar. Och samtidigt så vet jag som psykolog och väldigt intresserad av stress och liksom hur vi kan jobba med oss själva och förändra hjärnan, att det finns så otroligt mycket kunskap och verktyg som kan göra så att vi liksom förhindrar stress men också göra så att vi presterar bättre. Både just som du säger på individnivå men också hur vi kan skapa strukturer och liksom hjälpsamma rutiner och liknande ute på företag för att göra att människor mår bra och skapa bra förutsättningar. Men min upplevelse är att det är liksom ett gap mellan den kunskapen och vad som finns ute på arbetsplatser. På arbetsplatser så är det fortfarande många arbetsplatser att det här med psykologi ses som ja, men kanske någon friskvård som man kan använda sin friskvårdspeng till. Eller att man tar in en föreläsare vid något enstaka tillfälle. Ofta tyvärr så är det också frivilligt att gå på den föreläsningen. Och det här ser jag som otroligt tokigt för att just hur vår hjärna fungerar, vårt nervsystem, vår kropp. Det är ju liksom det som är med och påverkar precis varenda arbetssituation på jobbet, men ändå så har medarbetare ofta så lite kunskap om det. Man vet mycket mer om hur ens dator fungerar ofta än om så här, vad kan jag göra för att förebygga stress? Vad kan jag göra för att skapa goda förutsättningar för att prestera? Så där kände jag att jag så här, ja, men ville bidra med den kunskapen jag har. Och just som du säger, inte bara skapa en bok som bara är för individen eller medarbetaren eller en bok som är för chefer, för jag tycker ofta det är så. Men ska vi liksom kunna påverka någonting så behöver vi ha alla de här perspektiven samtidigt och se att okej, det här är någonting, liksom det som händer på företagsnivå i samhället och på individnivå, det liksom påverkar ju varann hela tiden. Vi kan inte gå in och bara göra en insats på någon av de här ställena. Så det var bakgrunden till varför jag skrev den här boken.
Och siffrorna för statistiken för sjukskrivning ökar, så som jag förstår det. De rapporterna jag ser, allt fler blir sjukskrivna för stress, vi har ökad ohälsa, samtidigt så har vi också mer tillgänglig kunskap och information om psykologi, träning, för vad vi ska göra för att må bra. Men det är någonting som gör att den här informationen, kunskapen, inte omsätts i praktisk tillämpning. Vad tänker du om det?
Ja, men jag tänker att det är, liksom, beror på många olika saker. Dels så tror jag att Än så länge så är det lite ovant ute på arbetsplatser att man tänker att det här är någonting som liksom ska integreras och man ska öva sig och man ska få kunskap i det. Det ses ju på en del håll hos en del människor fortfarande som lite så här kanske flummigt eller verkligen någonting man gör privat. Jag vet att en del chefer kan tycka att så här, men man vill inte, det känns för liksom privat att prata om någons självkritik eller att någon verkar väldigt orolig, att man känner att man vågar inte vara inne och peta där eller att man upplever själv att man kanske inte har så stor kunskap om det. Och sen så såklart, tyvärr så är det ju så att när det är ett pressat läge ekonomiskt så blir det ofta någonting måste ju skäras bort och då står man där i många sammanhang och ser att okej, men det här är typ det enda vi kan ta bort. Jag tror inte, det blir väldigt problematiskt om man tänker, det är lätt för att falla in i den här fällan och tänka att ja, men cheferna är dumma, ledningen är dum, varför gör inte samhället annorlunda? Men det blir liksom en återvändsgränd. Jag tror vi behöver ta ett steg tillbaka och tänka på det här som att det är oerhört komplext och många saker som drar i och det finns olika orsaker till att det är inte än så länge ses som någon självklarhet på arbetsplatser. Och så behöver vi se på, men vad är då hindren och hur kan vi börja låta det här sippra in mer? För jag tänker de flesta ledare och chefer vill ju väl och vill ju både ha hälsosamma medarbetare men också, ja, som också presterar bra.
Jag tror inte heller att det är onda människor som sitter där och
Nej.
illvilliga. Hoppas att mina medarbetare, mina underarbetare mår dåliga.
Nej, precis.
Och vad skulle du säga är liksom kärnan eller huvudkomponenterna i det du förmedlar och i att kunna både som privatperson ta med sig, integrera självmedkänsla på jobbet, men också hur chefer och ledningsgrupper kan börja väva in det, få med det mer i arbetet och kulturen.
Ja, men egentligen på båda nivåerna så handlar det ju om att det är så viktigt att få kunskapen om hur man själv fungerar och hur kroppen och hjärnan fungerar. För jag upplever att på många arbetsplatser och i samhället så har vi mer en vilja av att, ja men okej, så här mycket ska vi leverera och så här mycket ska vi kunna producera. Och så förstår man inte alltid att, jo fast vi har kroppar och hjärnor som liksom inte bara kan anpassa sig utifrån vad vi önskar, utan vi måste börja förstå att så här fungerar vi människor. Vi behöver anpassa utifrån det, annars hamnar vi i en återvändsgränd. Så det är liksom grunden på båda nivåerna. Sen så pratar ju jag om på individnivå i boken om just självmedkänsla, hur vi lär oss att ta hand om oss själva, förstå våra egna behov, känslor, kroppssignaler och hur vi lär oss att just, ja, men ha med det förhållningssättet. Vad behöver jag för att må bra? Vad behöver jag för att kunna prestera? Och de hänger ju väldigt ofta ihop. Och på mer chefsnivå, organisationsnivå, där pratar jag ju mer om istället så här trygghet. Hur skapar vi trygga arbetsplatser, trygga förhållanden runt medarbetarna? Eftersom man vet att när vi är trygga, hyfsat lugna, utmanande på en lagom nivå, då fungerar vår hjärna så bra som möjligt när vi ska prestera. Till skillnad från när vi är stressade, otrygga, rädda och liknande.
Och du pratar om hur kroppen och hjärnan är utformad, funktionen, att den inte kan alltid anpassa sig efter vad vi vill eller vad vi har planerat.
Nej.
Och någonting som du och jag delar, det är ju den här fascinationen för den förkroppsligade psykologin. Alltså du och jag är inte ensamma om det, utan vi tillhör de skolorna, de delarna som tittar på, använder oss av, intresserade av det här sambandet för att förstå mekanismen, men också att förstå hur vi kan arbeta med det här. Utifrån det och utifrån det här känslofokuset. Att om vi pratar med, vi tänker oss att de som lyssnar är ju kanske också chefer, mellanchefer eller HR-personal, men vi tänker på er som lyssnar nu som individerna. Vad tycker du är mest hjälpsamt eller vart kan den personen som lyssnar börja utforska kring sina egna känslor för att kanske börja uppmärksamma vart självmedkänslan brister och kan börja tränas på? Lång
Ja,
fråga.
precis. Men jag tänker att ofta det lättaste vägen in skulle jag nog ändå säga är att få syn på situationer där man upplever sig så här stressad eller upplever något obehag. Att just först bara börja tänka att okej, här är det någonting som inte blir bra för mig. Och jag menar, det får man ju signaler i kroppen med liksom spänningar eller ytlig andning eller att man känner sig väldigt liksom uppvarvad eller lite bortdomnad eller så. Och i de lägena att få syn på också så här, vad är det jag hamnar i för problematiska beteenden, eller jag brukar kalla det för ohjälpsamma strategier eller undvikande strategier. Sådana saker som att man pressar sig själv, man hoppar över raster, man vågar inte säga nej när någon ber om något man ska göra fast man inte egentligen hinner. Man jobbar övertid, man fastnar i självkritik, oro, grubbel. Och förstå att så här, okay, det här är, när jag upplever obehag eller stress, då är det här mönster jag har lärt in hur jag ska agera. Det hjälper mig kanske att hantera situationen, dämpa lite obehag och ångest på kort sikt, men skapar ju mer problem, mer stress, mer ångest på lång sikt. Och min bok är ju skriven mycket utifrån, ja, men känslofokuserad terapi och teori. Och där menar man ju att obehag, ångest som leder till problematiska strategier, att det som finns bakom är känslor, grundkänslor som ilska, ledsenhet, positiva känslor för sig själv, rädsla. Någonting man har lärt in i livet inte har varit tryggt att vara i kontakt med. Så att när vi upplever obehag, hög stress, använder de här problematiska strategierna så kan vi börja leta under vad finns det för andra känslor här? Många människor brukar ju beskriva, ja, men till exempel det här om man har svårt att sätta gränser. Den känslan som finns där under som man har problem med handlar ofta då om ilska. Någon ber mig göra någonting. Jag känner att egentligen att nej, det här hinner jag inte. Men jag har inte lärt in att det är tryggt att vara i kontakt med det. Så istället för ilskan som hade hjälpt mig att sätta en gräns så upplever jag ångest. Jag upplever ångest och då hör jag mig själv säga, ja men visst jag kan göra det här. Hade jag varit istället i kontakt med den sunda ilskan här, hade jag fått kraft och energi och förstått att okej, vänta lite, det här blir inte bra för mig. Inte att man hade liksom aggressivt skrikit att så här, jag kan inte göra det här, utan att man hade fått den informationen och sen kunnat förmedla på ett lugnt sätt att så här, ja men tyvärr, eller jag behöver fundera lite, kan jag återkomma till dig? Så att börja utforska och förstå just i situationer man upplever obehag, att så här, vad kan det vara för något annat som finns där? Men det här är ju lite, det här är ju komplext. Just det här behöver man ju ofta så här, kunskap om. Det är ingenting som men egentligen bara så här, ja, men kan du berätta på 10 minuter, hur gör man? Vad är det för känslor där bakom? Utan man behöver ju verkligen förstå den här sekvensen. För jag tror för många människor är det här också väldigt, väldigt nytt. När vi pratar om stress eller ångest så hamnar vi ofta, eller det som liksom sprids den allmänna kunskapen, så hamnar det ofta vid att vi ska kunna reglera oss, vi ska kunna göra lugnande övningar eller vi ska ändra beteenden. Så här, sätt en gräns, plocka bort något i din vardag. Men det här steget att börja se, ja men vad är det för känslor där bakom som jag inte är i kontakt med? Det är inte så allmänt spritt, så jag tror det är väldigt nytt för många människor.
Det tror jag också. Och du är ju, nu blir vi lite nördiga här, men häng med oss lyssnare. Du är ju, när du gick din psykologutbildning, så valde ju inte du KBT-inriktningen, utan du valde ju PDT-inriktning.
Nej,
Nej.
jag
Jag trodde
valde
du var
faktiskt.
PDT-are.
Nej, jag valde KBT, men jag började ganska tidigt ta lite extra kurser i affektfokuserad terapi. Och sen så efter så har jag gått utbildning i det som heter ISTDP,
Ja.
som är en psykodynamisk och väldigt så här, känslofokuserad terapimetod.
Ja, och vi ska ta med lyssnare. Så KBT är det kanske vi mest ofta tänker på som kognitiv beteendeterapi som är på vårdcentraler. Att ifall du har hundfobi, då ska du lära dig att konfrontera en hund. Ifall du sover så ska du ha de här listorna. Det är väldigt liksom konkret och jag tycker det finns väldigt många områden där KBT är, inte bara det jag tycker, forskningen visar, men också att KBT är väldigt användbart i många områden. Och det är den stil som är mest beforskad. Sen så finns det också PDT, psykodynamisk terapi. Så på våra högskolor och universitet i Sverige, så när du pluggar till att bli psykolog så kan du välja en av de här ingångarna. Och psykodynamisk terapi är lite mer... Vilka ord ska jag använda?
Ja, jag blev lite nyfiken själv. Jag bara, hur ska man beskriva det här? Det är inte det lättaste.
Nej, men alltså är inte lika systematiskt i manual 1, 2, 3 steg, utan mer så här, hur mår du, hur känner du, var kommer det här ifrån? Låt oss liksom en mer dynamisk, vidare, låt oss pröva oss fram, en metod, så skulle jag grovt säga.
Ja, och de senaste formerna är ju ofta väldigt så här, fokuserade på undantryckta, blockerade känslor som man tänker orsakar ångest, nedstämdhet, oro, självkritik och så.
Precis, och då affektfokuserad psykodynamisk terapi. Ni behöver inte lära, det kommer inte bli läxa i slutet av den här, eller popquiz i slutet av det här avsnittet. Men då, det som Sofia grundar det här i, eller liksom, som hon hänvisar till, är ju en skola med många understigar kan man säga. Precis som du har berättat, att känslor anses vara inte någonting som råkar hända i oss, utan någonting som är fundamentalt, precis som att vi blir hungriga och behöver äta, så känner vi ilska och syftet med ilskan är ju att sätta gränser. Och sån här också märker jag med mina klienter, och du också, antar jag, nu börjar jag säga inte åt att du gör det, men jag antar det, att framförallt kvinnor har jättesvårt för ilska, för att ha blivit lärda att det är inte någonting, både explicit sagt att så här, kvinnor ska inte känna ilska, lugna ner dig, var inte så mycket, har inte blivit lyssnade på, har blivit liksom indirekt och direkt sett och blivit berättade för att så här, ilska inte känns som välkommen här. Och då lär vi oss att okej, jag behöver inte ens bli medveten om den här känslan för att den är inte hjälpsam för mig, utan då väljer jag andra strategier. Och klart att män också kan ha problem med ilska och så, men vart jag är på väg med det här utlägget. Jag vill bara få med alla olika stilar. Och när du säger att den här känslomedvetenheten och känslofokuset inte är så kanske så medvetet eller etablerat samhälle, så håller jag verkligen med dig, eftersom de mer KBT är ju den som har fått liksom plats och den som har lyfts och den som anses vara mest givande eller lönsam eller konkret eller effektiv. Men jag tänker också att det finns ju en tid och en plats för allting, och jag hoppas verkligen att, eftersom jag själv också går då affektfokuserad och tycker att liksom känslor är en del av vår grundorganism, så håller jag med dig och hoppas att känslor får mer plats, för att det bär på så mycket information när vi kan identifiera vilken är de här grundkänslorna som du pratar om, eller adaptiva affekt. Och så här, varför känner du det inte? Vad är det som har gjort att du tycker att ilska är läskigt? Det växer antingen ångest eller skam, eller vad det nu liksom, vilken annan affekt väcker det för att trycka undan den här huvudsakliga affekten? Och där tycker jag nu röda tråden klarar jag tillbaks. Där tycker jag att du lyfter så bra, att liksom stress är inte bara någonting att okej, nu känner jag mig stressad, låt mig göra en andningsövning så stressen blir klar så jag kan fortsätta. Utan
Nej.
så här, vänta, vi backar ännu ett steg. Okej, jag kanske reglerar ner min stress för att kunna titta på varför vill jag tränga undan den här känslan? Varför vill jag undvika den här känslan? För om jag reglerar ner min stress, då kan jag vara mer närvarande i att okej, det är ilska som ligger under det här, eller det är sorg som ligger under det här, eller det är positiva känslor till självet som ligger under det här. Och när jag får tag på det, då kanske jag kan välja andra strategier som är mer hjälpsamma.
Ja, precis. Och det som är tanken här är ju att man inte bara då ska lära sig, jag har ju med absolut tekniker för att reglera stress, för det har också sin poäng i situationer. Men problemet blir om vi skapar mönster där vi hamnar i en massa stress, obehag och ångest och våra problematiska beteenden. Och sen så använder vi lugnande strategier för att kunna lugna lite och så fortsätter vi samma mönster. Och det jag ser hos väldigt många människor som hamnar i stress och som är på gränsen till utmaning, det är just det här att man har problem att vara i kontakt med ilska och kunna känna sina gränser och våga sätta dem. Men också just det här med positiva känslor mot sig själv. Att våga ta plats eller att känna att sina egna behov är viktiga. Att våga stå upp för dem, att känna att så här, oj, vänta lite, nu mår inte jag så bra, eller nu känner jag mig stressad här, eller jag skulle behöva det här. Att man ofta har med sig mönster från tidigare i livet där det inte har varit, det har inte varit okej, eller det har liksom prioriterats bort att ens egna behov är viktiga. Så att när man får de här signalerna på stress eller så är man så van att tänka att ja, men jag får bara bita ihop, eller jag får vila sen när jag har, liksom prio för mig är att se till att allting annat fungerar först, att alla andra är nöjda. Och just att inte bara jobba då med beteendeförändring, att så här, nu ska du öva på att sätta gränser eller nu ska du öva på att ta en rast, utan att börja kunna komma i kontakt med att så här, under den här ångesten, ja men vänta lite, det finns faktiskt en liten känsla här som säger jag skulle behöva det här, eller börja känna igen de här signalerna på ilska. För att när man börjar komma i kontakt med det här, så småningom så minskar ångesten, liksom, som vi kan kalla för en rädsla för de här känslorna. Man blir van att kunna vara i kontakt med känslorna. Obehaget till dem minskar. Men det blir också så mycket lättare att till exempel sätta en gräns när du på riktigt känner att så här, nej, det här blir inte bra för mig. Då blir det inte det där, åh nej, jag är jätterädd, nu ska jag sätta en gräns fast jag känner mig panikslagen, utan det börjar komma mer naturligt att så här, nej, det här känns verkligen inte okej. Jag måste säga ifrån här.
Där tänker jag på skillnaden mellan intern och extern motivation. Att när jag börjar känna mina kroppssignaler, det var en klient jag hade en gång som sa att det är som att lära sig ett lexikon. Jag sa, det här snor jag direkt. Jag kommer tyvärr inte ihåg vad personen hette. Jag skulle ännu inte säga det eftersom det är konfidentialitet. Att liksom, vi pratar ju om nervsystemsreglering, känslor som ett språk och att vi ska bli hjälpta att lära oss det här som barn. Men ifall vi får lära oss att så här, den här delen av språket behöver du inte ens lyssna på, som är då dina kroppsförnimmelser exempelvis, så är det fullt rimligt att du inte kan den delen av språket för att du har inte fått lära dig det. Och för att
Nej.
lära dig det här språket så måste du börja träna, måste börja uppmärksamma. Och sen så, okej, jag tror att när det känns så här i bröstet, då betyder det att jag är glad. Jaha, okej, nej, det gjorde det inte. Det betyder att jag hade druckit kaffe. Okej, men då liksom att jag lär mig nyanserna, jag lär mig dialekterna i språket. Och när jag har gjort det, då kan jag få kontakt med den här interna motivationen som du säger, att nu sätter jag, det är jag som sätter gränsen, eller det är jag som uttrycker mitt behov utifrån mig, inte utifrån att det här är någonting jag ska följa. Och jag menar verkligen inte att nu ställer vi PDT mot KBT, utan så här, jag tycker om att de kompletterar varandra. Men jag kan som du känna ibland att om vi bara tittar utifrån från den externa, att så här, nu, även om det är jag själv som jag vill sätta gränser, okej, men jag sätter gränser, då blir det fortfarande ett, kanske mer autopilot, eller liksom jag är inte 100% i det, eftersom det kanske fortfarande skapar en dissonans inom mig, att där, jag gör det, men jag känner inte att jag är 100% i det. Medan kan jag börja få kontakt med känslan, okej, nu är hela jag med. Så jag ser det framför mig på något sätt. Jag vet inte hur jag förklarade det så bra.
Nej, men absolut. Och jag tycker egentligen att vi ska vara kritiska till metoder, för att det är ofta så, det finns någon liten så här, undrar om det är en så här konflikträdsla även i terapivärlden eller något. Alltså, så fort man säger något så här lite kritiskt så är alla så här, nej, men vi ska inte ha en så här motstridighet mot KBT och PDT. Och jag tycker egentligen så här, jo, vi ska ifrågasätta. Jag ifrågasätter både KBT, jag tycker det är jättemycket bra grejer, men jag tycker det är mycket brister. Jag tycker det finns brister i många PDT-metoder också. Det är jätteviktigt att vi liksom börjar titta ordentligt på vad är det som funkar och vad beror det på att när vi gör till exempel en terapiforskningsstudie att det är typ 60% som blir hjälpta och 40% som inte blir det. Man kan liksom inte stanna där och bara, jo men nu är vår metod så här, utan jag tycker vi ska vara kritiska och våga säga ifrån det som inte funkar. Det här är egentligen en helt annan.
Nej, men du vet att jag ifrågasätter allt och det mesta och mer. Så jag håller helt med dig i att vi inte så här okritiskt bara ska svälja saker. Min poäng är att för en del så kanske det är mer hjälpsamt att inte känna in i kroppen, för att kroppen är hotet, för att kroppen känns så mycket och intensivt och rörigt och bara tumult. Och då kan du berätta, okej, jag börjar utifrån och bara kör den här checklistan, för att sen så börjar jag märka, aha, oj, vänta, jag känner mig inte li alltså, liksom, och sen kan liksom kännandet hänga efter. Men för andra så behöver de gå in i kännandet först och få mer kännandet för att det faktiskt ska bli en förändring. Så jag håller helt med dig i, låt oss kritisera allt. Men också så vill jag nyansera det i att det finns inte ett rätt sätt för alla. Jag tycker att det är så viktigt här med att så här, nu uppenbarligen så du och jag vilar känslor, vi tycker om de här ingångarna. Men även PDT-forskning har ju inte 100%
Nej, så är
resultat.
det.
Så att
Absolut.
det var med den lilla brasklappen jag ville smyga in där.
Ja, men där tänker jag egentligen att det är mer ligger på terapeuter eller psykologer att mer ha kunskap om olika tekniker, olika ingångar och liksom prova sig fram. Det tänker jag är mer idealet än att människor egentligen ska gå till. Alltså, vi skulle aldrig ha så inom läkarvetenskapen att så här, ja, du får cancer. Du kan välja en läkare som tänker på cancer så här och så har vi en läkare som tänker på cancer så här. Alltså, det blir ju så här, det blir ju klurigt liksom. Så är det ju inom psykologi, att där ska man själv på något sätt läsa på och förstå, ja, men vilken typ av terapimetod behöver jag liksom? Det är något knasigt, men ja, vi sipprar bort från ämnet nu bara för att vi blir
Vi
så
praktiserar
engagerade. Liksom.
självmedkänsla. Men självmedkänsla är också en sån svår kvalitet eller skicklighetsförmåga eller känsla kan jag uppleva, för att har vi inte blivit visade eller lärda det, så är det svårare att få fatt i självmedkänsla än exempelvis glädje. Glädje känns lite mer, och nu utan att vi ska inte sväva igen i nördighet, så här, vilka grundkänslorna och sekundär effekt och tertiär effekt, affekt. Men i mig själv och i de jag arbetat med, att vissa känslor kommer ju snabbare, lättare, eller känner man igen. Medan självmedkänsla är ju mer ett liksom känslokomplex. Att det är flera saker som samverkar för att få till det, tänker jag. Hur tänker du?
Ja, alltså, det är ju alltid det luriga så här med begrepp, för att inom vissa affektfokuserade teorier så menar man ju att just så här, att självmedkänsla är en form av känsla. Men utifrån Jag har ju min grund i compassionfokuserad terapi också. Och där pratar man ju, och i min bok beskriver jag självmedkänsla istället som liksom ett beteende, att någonting vi aktivt gör. Så jag
Precis,
pratar ju
precis.
istället den här lite så här varma känslan man kan ha mot sig själv, beskriver jag istället som att ha en positiv känsla för sig själv. Medan att självmedkänsla definierar jag som att det är att aktivt vilja ta hand om sig själv, hjälpa sig själv i svårigheter eller förebygga att jobbiga saker händer. Och på det sättet blir det lite enklare för människor att få till, för att såklart kan du bli mer skicklig på det, men du kan bara genom att du stannar upp, börjar ställa dig själv frågan, men vänta, händer inom mig just nu? Vad skulle jag behöva? Hur kan jag hjälpa mig själv? Redan där så agerar du med självmedkänsla. Och sen kan du liksom börja fylla på det. Ju mer du lär dig om dig själv, ju mer du liksom tränar mentalt, så börjar ju det här komma mer, förhållningssättet mer automatiskt. Så jag tänker det mer som ett förhållningssätt, som att du blir lite som din inre mentor. Att det är det självmedkänsla handlar om, utifrån mitt perspektiv och utifrån CFTs perspektiv.
Jag har varit egenföretagare sedan 2012. Och mina erfarenheter av arbetsplatser har inte varit jättebra. Nej, och när det kommer till att prioritera hälsa eller prioritera de anställdas välmående. Om någon som lyssnar har liknande känsla angående sin arbetsplats och vill må bättre, vill skapa förändring men känner att det är lönlöst. Hur kan den personen börja liksom praktisera självmedkänsla, få med det här för att antingen skapa förändring på arbetsplatsen eller skapa förändring hur personen förhåller sig till arbetsplatsen?
Ja, precis. Och det är ju där vi hamnar lite i det här att kunna jobba på olika plan samtidigt. Att antingen så känner man att så här, okej, okay, men jag är på en arbetsplats, visst, det kommer aldrig vara, vi kommer inte ha så här ideala arbetsplatser där det bara är lugnt och tryggt och härligt hela tiden liksom. Superförstående chefer, men vi kanske ändå har en känsla av att så här, men jag har ändå en bra chef här, de är lite öppna för de här nya tankarna. Om jag tar upp någonting att jag har hittat det här perspektivet eller kan inte vi få lära oss mer av det här, så kanske det ändå finns ett intresse och att det tas emot på ett bra sätt. Då kan man ju liksom försöka påverka på det sättet eller ge information om att nu skulle vi behöva mer det här. Man kanske pratar ihop sig med några kollegor och diskuterar vad skulle vi behöva i den här situationen för att det skulle kännas mer hanterbart när det blir så här stressat. Vad skulle vi behöva från vår chef? Så på det sättet kan man ju liksom försöka påverka uppåt. Men annars handlar det också väldigt mycket om att se just så här, men vad kan jag göra i situationer när det blir stressat? Kan jag lära mig, kan jag se just vad är det för inre mönster jag har? Börjar jag hoppa över rasten eller börjar jag jobba i ett väldigt snabbt tempo? Hur kan jag reglera det själv? För att man kan ju ofta se att en del saker är ju såklart på strukturell nivå, men även problem på strukturell nivå kommer olika personer och medarbetare hantera på olika sätt. Så att i samma situation så finns det de som blir jättestressade medan de som inte alls blir så stressade, de som är kanske väldigt bra på att men jag sätter mina gränser, jag har min rast, har jag inte hunnit klart så har jag ändå min rast. Som är liksom väldigt vana vid att vara i kontakt med den här sunda ilskan, skydda sig själv. Så att man kan börja fundera lite på vad finns det för liksom handlingsutrymme för mig och utmana sig lite där. Att ibland kan det vara lite enkelt, gå lite för snabbt till att man tänker, ah, men det är arbetsplatsen det är fel på, det är det här som inte fungerar. Men att se, okej, okay, men nu ser det ut så här och vad kan jag ändå göra? För börjar medarbetare också sätta mer gränser och så här, se till att ja, men jag hann inte, så då jobbade jag inte övertid. Om många gör det, då pushas ju också problemet över på chefen och organisationen. Ser man till att ändå hinna med allt och jobbar över och jobbar snabbare och ligger och tänker på jobbet på kvällen, då spelar det liksom inte så stor roll hur mycket man säger till sin chef att jag hinner inte det här. För att hinner man det ändå, så liksom, då fungerar det ju. Då tvingar man inte organisationen att förändras. Så att genom sitt eget beteende kan man också pusha organisationen och bli annorlunda. Har man också, är man på en arbetsplats där det är ja, men, totalt kaos, det funkar inte, det är liksom, man testar en massa saker och det blir ändå ingen förändring, då är ju ofta det mest självmedkännande att försöka se sig om efter ett annat jobb, om man har den möjligheten.
Och någonting som kommer till mig när du pratar om det här, det är Birmingham kommun, tror jag, vet inte, men vi säger ju att det heter kommun i UK, som de absolut flesta betalade sina kvinnor inte samma lön som sina män, sina kvinnliga anställda inte samma lön som sina manliga anställda. Så 2023 så gick Birmingham kommun i konkurs. För att de hade inte råd att, när de liksom lyfte upp kvinnliga anställdas löner tillsammans som de manliga anställdas, så gick de i konkurs. Alltså en kommun gick i konkurs för att de inte kunde betala jämställda löner. Och att kvinnor i typ alla tider gör så otroligt mycket osynligt arbete. Dels det här som du nämner, att det är så vanligt med folk jag arbetar med att jag kan inte för då kommer ingen annan ta det. Okej, men vad händer då då? Nej, men då kommer jag få ta det ändå. Att så här, om jag inte tar det nu så kommer jag säga nej, ge det till chefen. Chefen kommer jag tillbaka till, då kommer jag ha det längre att göra där fram. Att det för många så finns liksom inte, det finns inte en framtid där de själva inte behöver dra det här släpet eller plocka upp liksom någon annans sopor. Så det är stress, alltså tanken på att inte göra klart i tid är lika stressande som att faktiskt stressa och göra klart allting i tid. Men där har vi ju det som du pratar om, att okej, men ett, vad händer? Om du säger nej, du ger tillbaka till chefen. Chefen försöker ge tillbaka dig och du säger jag slutar klockan 4, 5, 6 när vi nu slutar. Det blir ju chefen som behöver ta det här ansvaret. Och sen om vi då går tillbaka till känslorna, vad är det som ligger under det här? Vad är det som gör att du förutspår, tror, känner att säger du nej, sätter den här gränsen. Du kan inte ens tänka klart det scenariot för att det känns så outhärdligt i din kropp. Då har vi ju, som du säger, då arbetar vi på flera fronter med att försöka förändra det här beteendet.
Och det där, jag tycker det är så lurigt det här med, och precis som vi säger, att det är ju många kvinnor som gör massa mer och man är van att sätta andra framför sig själv, både på jobbet och privat. Man säger ju att det är ojämställt, kvinnor gör väldigt mycket obetalt arbete i hemmet och så. Och absolut, det har ju varit så traditionellt, det har varit så liksom många kvinnor och barn, liksom tjejer, lär sig så. Men det jag kan tycka blir problematiskt är att om vi stannar där och vi säger så här, ja men det här är ett strukturellt problem, kvinnor gör mer, så. Då vi måste ju börja också som kvinnor då att börja se, okej, så vad kan jag göra annorlunda här? Hur kan jag bli bättre på att faktiskt sätta gränser? Att inte göra de här sakerna. För att det är inte så att det bara sker automatiskt, utan det är ju också ett val du gör. Och jag tror att det är många som tror att konsekvenserna kommer bli så mycket sämre, att så här, man tycker det känns obehagligt och då tror man också att det kommer hända massa farliga saker. Men det finns ju jättemånga människor som sätter gränser och även kvinnor som gör det. Och min erfarenhet är att ofta när man börjar sätta gränser, står upp för sig själv, är tydlig med det, så får man ofta respekt tillbaka, både från kollegor och chefer. Det leder inte till att du direkt får jättemissnöje och liksom blir av med jobbet. Så jag tror att många behöver också börja känna in där att så här, ja, men hur mycket markerar jag och hur mycket gränser sätter jag? Både på jobbet men också till exempel mot min partner och liknande. Eller när i en förening, när de ber någon att vi behöver ytterligare någon som fixar de här, bakar de här bullarna till på lördag eller så. Att våga sitta tyst, att inte räcka upp handen för att det känns bara så obehagligt. Eller när någon frågar, ja men Maja, skulle du kunna göra det här? Så även trots att det känns obehagligt så backar man tillbaka och säger att nej, tyvärr, jag har inte möjlighet att göra det.
Och jag håller helt med dig och jag tänker också att det här kräver träning. Det här är inte
Ja.
någonting nu. Nu har jag känt hur min kropp känns och jag förstår att det är gränssättning som ligger bakom det här. Okej, allting är ändrat. Utan igen, det här lexikonet, det här språket som behöver tränas upp. Att fortsätta känna in och kanske, jag tror att du skriver om det här också i någon bok. Ja, jag är ganska säker på att vi är överens om det i alla fall. Att bara för att du börjar uppmärksamma, ja, här skulle jag kunna sätta en annan gräns, eller här skulle jag vilja sätta en annan gräns. Här känner jag att jag går emot mig själv, så är det inte samma sak som att du direkt behöver agera på det, utan du har också tillåtelse att börja känna och sen komma ikapp ditt kännande. Alltså nu
Ja.
känner jag mig redo, nu har jag förankrat mig i det här och nu kan jag börja agera på det. Det behöver inte vara så här, imorgon tisdag klart.
Nej, precis, för det blir ju, en del känner ju, hamnar ju i den prestationsgrejen, att så här, har jag förstått det här, okej, då borde jag kunna sätta en gräns nu, och gjorde jag inte det, då är jag dålig. Men
Ja.
att så här, just det där, få låta det ta tid, börja att sitta där på mötet och känna att så här, ah, just det, här hade jag nog egentligen velat säga nej. Att vara okej med att du kanske råkade säga ja, men att du sen när du landar in, faktiskt också har rätt att ångra dig. Att du kan gå
Exakt.
in och säga att så här, du, jag svarade nog lite för snabbt där, nu när jag har tänkt efter. Eller så är du inte där än, men nästa gång så klarar du av att göra det. Men absolut, så här, det kräver träning och utforskning och liksom börja lära känna sig själv och experimentera fram. Samtidigt så har jag märkt, jag har reflekterat över det senaste tiden, att en del hamnar i tanken om att det också, alltså det är så svårt, att det är så svårt att förändra mönster och det är flera års jobb och det är jättesvårt att sätta gränser. Och jag tror, eller så här, jättesvårt att komma i kontakt med din ilska. Och jag tror ibland, för en del, så blir den tanken blir också som ett hinder för att man tänker så här, oj, men ska jag börja med det här? Det är ett projekt på flera år att förändra hur jag upplever saker. Men jag ser att för många börjar ju de här skiftena också, kanske inte från liksom 1 till 100, men man börjar kunna komma i kontakt lite mer med sina känslor. Man börjar i någon situation märka att oj, vänta lite, här stod jag upp för mig själv, eller här kände jag att jag behövde ta hand om mig själv. Redan efter man har övat i några veckor. Eller kanske bara att man har fått en insikt på en föreläsning. Så att det inte fastnar för mycket i att det är så här, det är jättesvårt att göra de här förändringarna. Utan det är väl både och. Så här, det är svårt, men det är också lätt, skulle jag säga. Ja.
Det beror på, som jag brukar
Ja.
säga.
Ja.
Jo, men jag tror också att det är jättebra påminnelse och att liksom, det är väldigt individuellt.
Men just att den här tanken att det är svårt att se att det i sig kan vara ett inlärt mönster. Att så fort man ställs inför utmaningar och någonting nytt så intalar man sig själv att det är så himla svårt. Och då blir det tyngre än vad det är. Medan någon annan som har fått väldigt mycket peppning, stöd, har fått prova saker och känna att man lyckas när man är liten, känner när den ställs inför en utmaning eller så här, ja, men jag ska börja en kurs i mental träning. Att så här, wow, vad spännande. Ja, här är det lite utmaningar. Undrar hur jag ska ta mig förbi dem. Jag behöver nog ställa en fråga till någon. Ah, jag testar lite på det här sättet. Så att se att så här, just den tanken att det är så svårt behöver inte heller vara en sanning, utan det kan vara just en sån här undvikande strategi. Någonting som du har lärt dig för att du vet att när du provade någonting så kanske du fick höra av dina föräldrar att fattar du inte det här än, eller åh, vad segt det går för dig, eller på en lite mer subtil nivå. Och så har man själv då lärt in att man ska inte testa så mycket och man ska sätta upp lite hinder för sig själv så att man inte behöver få den här besvikelsen eller den här bestraffningen.
Och där tycker jag gav ett jättebra exempel på situationen som har skapat min reaktion, min omedvetna autonoma reaktion idag. För det tror jag också är väldigt viktigt att komma ihåg, att det jag och Sofia pratar om här, det är ju inte alltid medvetet intentionellt. Nu ser jag att det här blir jobbigt, så jag sätter upp strategier för mig för att inte kunna genomföra eller för att det ska kännas svårt. Utan det är så här, så snabbt, om inte snabbare, så skapas de här kroppsliga förnimmelserna. Nervsystemet går ner i liksom, jag är överväldigad, parasympatisk aktivering för att du ska känna, åh gud, nej, jag bromsar, jag går in, jag lägger dragträcket över huvudet istället. För att när du har den känslan, då går du inte framåt och då slipper du uppleva det här skitjobbiga som är att bli förminskad av dina föräldrar igen. Medans det andra exempel som du gav, där har vi lite sympatiskt, lite gasigt, men jag kan göra det här, jag blir alert, jag blir fokuserad, jag blir sugen, jag blir nyfiken, jag blir intresserad. Och sen så tar jag mig framåt. Men jag säger det här i varje avsnitt, jag säger det igen. Eftersom nervsystemet är plastiskt och du har lärt dig att gå in i de här ohjälpsamma strategierna, så kan du också lära om. Och det är det jag tycker du skriver så bra i den här boken, också Utan press, boken, att vi kan lära om. Vi tränar, då lär vi om nervsystemet vi skapar. Vi använder den här neuroplasticiteten för att skapa nya autonoma, automatiska reaktioner. Så även om det krävs intention att träna och lära det här nya språket nu, att träna upp din självmedkänsla, nya beteenden, nya vanor nu, så kommer det sen att vara automatiskt det som kommer till dig. Men det liksom måste, det tar lite, vi måste, ja, nu ser inte ni det här, men jag liksom styr om skeppet. Shoot, jag vänder på skutan liksom. Och då behöver vi arbeta medvetet en stund.
Precis, och jag tycker det, för en del kan det också bli motiverande att tänka på just så här, eftersom hjärnan är plastisk, så att ägnar du väldigt mycket tid per dag åt att vara i oro eller självkritik, då gör du ju en form av omedveten mental träning. Du sitter ju liksom och övar hjärnan i det. Och så tänker man så här, men jag hinner inte den här 10-20 minuterna av träna mig i fokus eller självmedkänsla eller så. Nej, men hur mycket tid lägger du då på att vara i självkritik? Eller sätta dig så här, grubbla i en halvtimme på eftermiddagen? Och jag tycker ofta just det där kan det gå ganska snabbt när människor börjar föra in en rutin att börja öva mentalt, börja träna in att sätta sig ner 10-20 minuter per dag. Att man ganska snabbt kan börja uppleva skiften. Och när man börjar då få en liten positiv känsla att så här, ja, men nu börjar jag bli medveten, jag börjar kunna bryta orosmönster, jag börjar kunna lugna mig själv här, jag börjar kunna stoppa de här ohjälpsamma mönstren. Det är ju ofta en väldigt stor motivation också för att man ser att wow, det går faktiskt att påverka.
Och innan jag tänkte vi ska börja avrunda, jag tänkte be dig ifall du vill guida oss genom en övning. Men innan vi gör det så vill jag bara prata om mekanismen bakom det här. För ifall du gör samma sak hela tiden, det är väldigt energieffektivt för hjärnan. Hjärnan gör en prediktion, den vet hur du kommer att bete dig, du fortsätter vara orolig eller liksom fortsätter dina mönster. Men om du istället börjar med någonting nytt, typ den här övningen som jag nu kasta på Sofia att hon ska göra på
Ja,
oss, eller du
precis,
läser Sofias
jag
bok,
bara.
eller börja med att liksom lägga in några övningar, då blir hjärnan så här, ja, vänta, här var någonting nytt. Och när någonting nytt händer, det kallas felprediktion. Hjärnan blir så här, vänta, jag trodde vi skulle göra någonting annat, nu gör vi det här istället. Intressant. Och då lägger hjärnan extra mycket, nu säger jag hjärnan som att det är en egen individ, men i processen så lägger hjärnan extra mycket vikt vid det. Ah, och så ska vi göra det här nya idag, eller vi gör det nya idag igen? Okej. Okay. Och då liksom förstärks de här nätverken av nervceller i hjärnan som kommunicerar. Och det är därför vi också får den här, sen du pratar om serotonin och dopaminboosten, är att så här, oh, men det här, det går ju bra, jag ser förändring. Åh, oh, härligt, det känns bra. För att vi ska fortsätta ha den här hjärnmotivationen att fortsätta skapa förändringen. Så din varelse, din organism, din hjärna vill må bra, vill skapa, vill stötta förändringen. Så du arbetar inte i motvind, även om vissa delar av processen kanske känns som motvind. Men överlag så vill organismen må bra, så att du har förutsättningar att skapa förändringar. Okej, under mitt utlägg, Sofia, hann du välja någon
Ja, men jag
guidad
tänker vi kan
övning?
göra en ganska enkel, bara lite att landa ner och bara komma i kontakt med lite av självkänsla inför vidare idag, oavsett när man tittar på det eller lyssnar
Akkurat.
på det. Ja, ska jag
Bra,
köra? Ja.
kör.
Så sätt dig ner bekvämt, slut gärna dina ögon. Bara, du kan ta ett lite djupare andetag och sucka ut luften, bara landa ner. Och sen bara lägga märke till var du har dig själv just nu. Hur det känns i kroppen. Om det är något specifikt du lägger märke till. Ditt känsloläge. Om det går mer åt det positiva hållet, mer åt det negativa eller om du är någonstans mitt emellan. Och vad du noterar att du tänker på. Om du lägger märke till att det är någon specifik typ av tankar, om det är orostankar, självkritik, planerande tankar, ältande tankar. Eller bara fokuserade tankar här och nu, intresserade tankar. Notera om det är något specifikt tema, om du känner igen att det här brukar jag säga till mig själv. De här typen av tankarna brukar dyka upp. Kanske då, om det är en ohjälpsam typ av tankar, se att det här kanske är någonting intränat. Det kanske inte är en sanning om dagen, om dig själv, utan det kanske är någonting du har lärt dig som faktiskt går att lära om. Och vi ska putta in lite självmedkänsla här. Först i att bara bekräfta att det är som det är just nu. Det känns som det gör i kroppen, ditt känsloläge, dina tankar går som de går. Utifrån dina erfarenheter, vad du har med dig, hur din situation i livet är idag. Hur du bara automatiskt reagerar är ingenting som du bestämmer över. Så bara ta in att det är som det är just nu. Men det du kan påverka är att försöka putta in saker som skapar goda förutsättningar för dig själv. Du kan inte styra resultatet, men du kan styra vad du gör för att hjälpa dig själv. Så fundera på, efter den här övningen är klar, efter du har lyssnat klart på det här poddavsnittet, vad du skulle kunna göra som är lite extra hjälpsamt för dig. Du vet vad du har dig själv nu, ungefär hur det känns i kroppen, dina känslor, dina tankar. Så finns det kanske någonting du aktivt vill göra? Är det någonting du vill plocka bort? Eller någonting du vill påminna dig om? Någonting du vill säga till dig själv? Någonting du vill säga till dig själv som kommer från din kloka, självmedkännande sida? Kanske jag kan ta hand om det här eller jag kommer kunna lösa den där situationen. Inte som ett mantra eller någonting du ska liksom påtvinga dig själv, utan mer se om det är någonting som du kan bjuda in, någon tanke som skulle vara lite hjälpsam. Och bara se hur det landar i dig. Och se sen när vi börjar avsluta den här övningen om du inte behöver tänka det som att ja, där var den övningen, nu går vi vidare, utan mer att den får mjukt glida över till ditt liv så att du får ha med dig det här självmedkännande, omhändertagande förhållningssättet resten av dagen. Och med det så kan du börja röra lite på dig och öppna dina ögon igen.
Nu ska jag försöka prata. Tack så jättemycket, Sofia. Vilket fint sätt att avsluta samtalet. Förutom din bok Självmedkänsla på jobbet för dig som tröttnat på stress, press och otrygghet och dina andra böcker som jag också kommer länka till i show notes. Utan press är ju fortfarande en bok som säljer jättemycket och används av jättemånga för att träna på självmedkänsla. Är det någonting mer du vill tipsa om? Någonting mer på ämnet?
Nej, men att man gärna får följa mig på mitt Instagram-konto, psykolog Sofia Viotti, och där jag också skriver om mitt medlemskap som jag ju har, där om man blir nyfiken så att man kan gå med och träna på det här mer.
Och jag länkar till medlemskapet såklart också. När öppnar du det nästa gång?
Det kommer öppna i slutet av april, början av maj.
Då ser vi till att länken ligger där så de är redo. Tack så jättemycket för det här samtalet.
Tack så mycket.